I alla fall, jag sitter här med Linda Holmgren som är coach, rådgivare och bollplank. Och vi har testat någonting helt nytt idag. Jag har blivit coachad i en timme innan vi startade podden idag.
Ja!
Tack så jättemycket för det, först och främst. Jag bjöd in dig till podden för jag tyckte att det du håller på med är väldigt spännande. Och så sa du, ja men vi kan göra det ännu roligare. Låt mig coacha dig i en timme och sen spela in podden och så ser vi vad det blir för samtal efter det. Mm. Jättebra idé!
Tack! Ja, men jag gillar, dels gillar det att den poppar upp spontant. Och sen så tycker jag alltid att livet blir roligare om man har fler premiärer.
Mm.
Och jag har själv aldrig gjort så här förut.
Ja.
Så då tänker jag, då hamnar ju både du och jag direkt i någonting nytt.
Ja.
Och det ger ju ofta en dynamik till ett samtal.
Verkligen, verkligen. Och jag, innan vi började spela in, eller när vi först sa hej, så kände jag, du frågade mig lite om mig, för vi har ju aldrig träffats innan. Och så kände jag mig dålig för att jag inte frågade tillbaka, för att jag ville spara det till podden. Och jag skämdes lite och sa, det är inte för att jag är ointresserad, det är för att jag vill prata om det sen när micken är på. Men innan vi kommer in på det måste jag bara säga det jag sa innan vi började spela in sist nu, att coachningen du precis gav mig, jag hade inte kunnat förvänta mig att det skulle ge så mycket på en så kort stund. Vi satt i ungefär en timme och du gav mig så mycket matnyttigt som jag ska ta med mig hem efteråt och fundera på när det kommer till mina affärsverksamheter. Så jag förväntade mig att det skulle vara bra coachning, men inte att det skulle få ut så mycket av det som jag fick faktiskt.
Eftersom du sa ett ord som jag tyckte så enormt mycket om, så vill jag bara dela det, för jag tyckte det var så härligt att du sa att det var en kompakt timme.
Mm, exakt.
Det ordet tyckte jag väldigt mycket om.
Ja, det var några liksom små, vad ska man säga, små idéer, små frågor som gav så otroligt mycket, som jag direkt började spåna iväg på idéer kring hur jag ska jobba i framtiden om. Så kompakt, definitivt. Men nu får jag läge att göra det där som jag ville göra när vi träffades, som jag skämdes för att jag inte kunde göra. Fråga lite om dig.
Ja!
Så berätta, hur kom du in på det här spåret med coachning och Beyond Imagination och allt?
Jag kom in på det för att jag för första gången i mitt liv gjorde någonting sakta 2019.
Mm.
I hela mitt liv så har jag, när jag har känt mig klar med någonting, så har jag sagt upp mig och slutat göra det. För att ha som fritt spelrum för att göra någonting nytt. Men nu tänkte jag så här, men vad händer om jag gör någonting sakta?
Mm.
Så då, det var första gången jag själv anlitade en coach. Och så gav jag honom i uppdrag att, kan du hjälpa mig att se till att jag inte råkar säga upp mig?
Okej. Okay.
Och han bara, ja, det går bra. Och mer. Jag bara, det kommer inte behövas något mer. Det är en utmaning som räcker.
Så att jag inte råkar säga upp mig. Mm. Intressant.
Okay. Jag bestämde mig för att, jag är väldigt nyfiken. Och då bestämde jag mig för att använda min nyfikenhet. Men vad händer när jag gör någonting sakta?
Mm.
Jag har ju inte bråttom någonstans.
Mm. Hur definierar du att göra någonting sakta i det här fallet?
Att inte säga upp mig, utan vara kvar och fundera på vad blir riktigt, riktigt bra framåt.
Okej. Okay.
Så då bestämde jag mig för att unna mig ett år där jag bara träffade så många spännande människor som möjligt.
Mm.
Och i varje möte så letar jag efter ledtrådar. Hur hamnade du där du är?
Yeah.
Vad finns det i din story som inspirerar mig?
Mm.
Och så tänker jag att om jag sakta men säkert lägger pusslet, för från varje människa fick jag ju med mig någonting. Och så bara sakta men säkert så här, okej, men hur ser mitt pussel ut?
Mm.
I relation till att jag också stannade upp. Och funderade på, av alla olika saker jag har jobbat med, allt jag har gjort sen, vad är jag riktigt bra på?
Yeah.
Och då var en sak som var en så kraftfull insikt var, för jag åkte runt och föreläste väldigt mycket om upphovsrätt i min senaste anställning. Jag har jobbat i musikbranschen nästan hela mitt liv.
Mm.
Och då var det så spännande när jag kom på att i nästan varenda möte som jag hade när jag åkte runt i Sverige, så kom jag hem med en människas livsöde i knät.
Mm.
För att människor har alltid väldigt öppnat upp väldigt mycket för mig.
Okay.
Medan det enda som de visste om mig var ju att jag heter Linda.
Yeah.
Så, och den obalansen, eller vad man vill kalla det för, var en av grejerna som fick mig att känna sig, ja, men människor får snabbt förtroende.
Mm.
Hur kan jag använda mig av det för att hjälpa folk att få ännu härligare liv?
Mm. Intressant. Det är en viktig egenskap att vara förtroendeingivande.
Mm.
Är det någonting som du har jobbat på? Eller har det bara varit något som är naturligt för dig som du sedan upptäckt att du är bra på? Eller hur har du kommit underfund med det här?
Det roliga är att det har varit så nästan hela livet. Musik har varit alltid väldigt viktigt för mig, så jag såg ganska extrem ut när jag var yngre.
Okay.
Jag är fortfarande väldigt svartklädd, men då var jag ju väldigt svartklädd och hade 2 decimeter mohikan.
Okay.
Ja, jag stack ut väldigt mycket.
Punkrock eller?
Ja, åt det hållet.
Hårdrock kanske.
Jag såg i alla fall ganska så punk ut.
Mm.
Men även då så var det samma sak. Att totala främlingar kunde komma och ville prata med just mig.
Mm, intressant.
Så det är jag vet inte vad det är. Och jag har valt, jag är så otroligt tacksam för den gåvan. Så jag har valt att inte dissekera det. Utan bara låta det vara. För jag tror att om jag skulle gå in och börja fundera på vad är det jag gör. Då tror jag att det finns risk att jag skulle tappa det.
Mm.
För nu är det ju bara... Vad jag hoppas och tror är ju att en stor del av det är att jag är så genuint nyfiken på människor.
Mm.
Att det är inget spel bakom det.
Yeah.
Som nu när jag coachar det så är det ju bara, fast jag inte har någon aning om vem du är, så finns det en sån genuin vilja i mig. Ja, men hur kan jag hjälpa dig att få det på ett eller annat sätt öka din livskvalitet? Även om det bara är pyttelite så är det en positiv förflyttning.
Yeah.
Och det... Jag tycker att det är så fantastiskt. Och när jag har funderat lite på... För jag använder LinkedIn jättemycket och har nätverket väldigt mycket i byggandet av mitt bolag. Och jag brukar alltid säga att andras framgång är min passion.
Mm.
Och jag har jobbat väldigt mycket med artisters karriärer. Och är väldigt van vid att liksom vara bakom i skuggan och gilla det. Så jag funderat lite på... Vad är det som har gjort det? Och då tror jag att det har varit att jag själv inte har vågat ta plats.
Mm.
Att jag var väldigt blyg och osäker när jag var liten, fast jag såg inte ut som att jag var det, så var jag det. Så jag har ju haft så många år i mitt liv där jag inte har vågat tro riktigt fullt ut på att jag kan.
Yeah.
Så varje gång jag kan hjälpa en annan människa att få en lite... Jag pratar ganska ofta om att jag jobbar med människors ryggrad.
Mm.
Att om du inte går in i ett rum och, ja men nu sträcker jag på mig då, det syns inte, men ja, att om man inte går in i ett rum och bara, men här är jag, jag trivs med mig själv, jag är kompetent i det jag gör, så är det ju ganska så stor risk att andra inte heller får en positiv känsla. Så jag tycker att det är så fantastiskt att få hjälpa människor i att bara få lite så här, för att ta mitt hemspråk, lite godare känsla för sig själv.
Ja. Yeah. Jätteintressant. Det påminner mig lite om mitt skrivande. Vi pratade lite om det innan. Jag har jobbat som copywriter i några år. Jag hade ingen aning om att det var någonting jag var bra på. Jag skrev bara för att det är kul att skriva, och så var det en vän som undrade om jag kan skriva för en startup. Och då trodde jag fortfarande att men det här är väl någonting alla är bra på. Men så var det. Eller, tydligen var jag bra nog på det för att folk skulle anlita mig som copywriter. Förstod jag sen. Men det var liksom en sån där trilla på lätten ner för mig, att en kompis sa att nej, men det här gör du så bra att jag vill anlita dig för det. Hade du någon sån stund då på lätten trilla ner för dig att aha, men det här är ju någonting jag är bra på? Eller har det liksom, har du alltid vetat det?
Nej, den trillade nog faktiskt inte ner förrän 2019.
Okay.
När jag verkligen bestämde mig för att sätta ord på vad har jag som sticker ut? Vad är en lite udda kompetens hos mig? Okay.
Och det var då du bestämde dig för att sakta... hur uttryckte du det nu?
Ja, just det. Jag skulle göra någonting sakta för första gången.
Exakt,
ja, precis,
göra någonting sakta. Mm. Okej, okay, så hur såg det här ut? Du nämnde att du träffade människor. Vad betyder det i praktiken? Visste du redan då att du ville starta ett företag och du funderade på vad det ska vara? Eller vad gjorde du?
Jag hade ingen tanke på att jag skulle starta ett eget företag.
Nej.
Däremot så vet jag ju att när jag bestämmer mig för att göra ett skifte i livet så kan det bli ganska drastiskt. Så att jag, tursamt nog, med tanke på att covid kom sen, så sparade jag mycket pengar under det året.
Mm.
Och jag startade mitt företag i december 2019.
Okay.
Så jag var ju lycklig i varenda cell när jag hade startat mitt företag i 3,5 månader.
Okej,
okay. Och sen kom ju covid.
Sen hände någonting.
Så. Men jag tycker att en av sakerna som var Ja, men för de som lyssnar som kanske har funderat på att starta eget eller om de har gjort det, så finns det ju en jättestor utmaning med att starta eget, och det är vilket namn ska jag välja och är domänen ledig?
Mm, just det. Mm.
Och eftersom jag gärna vill hjälpa människor att förstå vilken potential de har, så älskar jag ju namnet Beyond Imagination.
Mm.
För de flesta av oss kan ju inte ens en gång, vi kan inte fantisera om hur bra livet kan bli ens en gång.
Mm.
Och det, jag tycker att det är så härligt. Och då var det ju bara när jag först kom på det namnet och så bara det var ledigt och Bolagsverket godkände det.
Ah.
Så var ju bara det så fantastisk känsla.
Ah.
Och då var det också så bra hur det hjälpte mig själv, för att när covid kom och jag var mitt uppe i min utbildning och det andra benet i mitt bolag jobbade med innehåll i mässor och konferenser ihop med två killar. Och det benet dödades ju totalt.
Mm.
För alla mässor och konferenser ställdes in totalt, och det innehållet som vi gjorde som handlade om olika teknologier, det gick inte att översätta riktigt till det digitala formatet. Så det som jag tjänade pengar på medan jag utbildade mig på var ju helt plötsligt exakt precis 0 kronor.
Yeah.
Och då var det så många som gav mig rådet, såklart av bara välmening, men du kan ju göra bolaget vilande eller gå i konkurs och gå på A-kassa.
Mm.
Jag bara, hur dödar man en dröm?
Mm.
Alltså mitt bolag heter Beyond Imagination. Alltså hur, det skulle vara så surrealistiskt att sätta ett sånt bolag i konkurs. Och det hjälpte mig också väldigt mycket att jag hade, att det är det jag tänker är så bra med att jag gav mig presenten i att göra det här sakta.
Ja.
För det gjorde ju att jag hade en så mycket större tyngd, om man säger, i vad vill jag?
Mm.
Och jag tror att så här, ju större tyngd man har i vad man faktiskt vill, eller jag i det här fallet, ju lättare är det ju att ta sig dit.
Mm.
Och att jag menar, det här, lägg ner bolaget. Hur, alltså, jag förstår fortfarande inte, hur lägger man ner en dröm?
Ja, ja, du har en poäng. Samtidigt som en dröm kan utvecklas, och ett bolag kanske bara är fordonet för drömmen idag, och någon annan, något annat bolag eller någon annan verksamhet kan bli fordonet imorgon.
Det kan det absolut bli, men jag tror ändå liksom att det är i min värld frontalkrockar orden beyond imagination och lägga ner.
Ja.
Så, men sen har du rätt i, för det, precis det som du sa nu är ju en av mina absoluta älsklingssaker med att vara egen företagare.
Mm.
Den enda begränsningen i stort sett är ju jag själv.
Mm.
Och möjligtvis nu pekar jag på mitt huvud, möjligtvis liksom mina egna idéer. Det är ju en älsklingssak med att vara egenföretagare.
Ja, men verkligen.
Och sen är det också det fina i, ja men vi säger mötet mellan dig och mig. Vi visste ju inte för en stund sedan vilken vi var överhuvudtaget.
Mm.
Och då finns det ju också så här, jag menar, i eftermiddag kommer jag ju garanterat tänka tankar jag aldrig har tänkt på.
Mm.
För att du har delat med dig av din historia.
Ja.
Och vem vet vad som händer med de tankarna om några månader till. Så den här processen med att vara sin egen är ju, tycker jag, helt fantastisk.
Verkligen, verkligen. Vi pratade ju om det under coachningssessionen. Jag är också egenföretagare och har varit solo på mitt företag från början då. Just det här att man är så pass nära värdeskapandet. Och det tycker jag är otroligt motiverande. Att man, varenda krona man drar in är för att man själv har lagt ner tid, kreativitet, resurser, vad man nu har lagt ner. Men det är, man skapar värde, man verkligen känner att man skapar värdet som, och det är värde för någon annan. Det är inte bara liksom något själviskt, utan det är ett värde för någon annan som de tycker är värdefullt nog att ge en pengar. Och det är häftigt. Det är häftigt att vara skaparen av det här värdet i så stor utsträckning som man får vara när man är egenföretagare.
Och i min roll blir det extra viktigt på ett ytterligare sätt, eftersom sekretessen är ju det absolut viktigaste i mitt jobb. Så jag, ja, men just för att jag precis har coachat dig, förutom att jag sa ordet kompakt, jag skulle ju aldrig ta upp någonting av det som vi pratar om inte du är tydlig med att du vill prata om det. Och därför blir ju det extra viktigt att jag kan ju i stort sett aldrig prata om vilket värde jag tillför. Mm. Och då gäller det ju verkligen att, ja men jag ser ofta företagen som att det är väldigt mycket olika valutor. Så här, okej, hur har jag det? För en av mina viktigaste valutor är att göra positiv skillnad för andra på riktigt.
Ja. Yeah.
Så, och då blir det så viktigt, i för jag kan ju inte berätta, vet du vad, jag hjälpte en människa med den här förflyttningen, för det får den människan berätta i så fall. Mm. Och då tänker jag just att det som du sa nu blir så extra kraftfullt, i att njutet för mig blir ju ändå, jag vet. Det spelar ingen roll att det är bara jag och den personen som vet det.
Mm.
För vi vet.
Ja, rent för själen kan jag förstå att det spelar ingen roll, för du är ju nöjd, du har gjort ett bra jobb och personerna du jobbar med är nöjda. Men jag kan förstå att det ur affärsperspektiv, ur marknadsföringsperspektiv blir klurigt. När jag har skrivit en text som jag är nöjd med för en kund, då kan jag ju såklart dela den med nästa kund. Det här är en text som jag har skrivit.
Ja.
Och det blir ju lurigt för dig.
Ja, precis. Det går saktare, absolut. Mm. Men jag tänker att... för mig är, det finns ett citat som jag tycker är så fantastiskt att påminna sig om, och det är att riktningen är alltid viktigare än hastigheten.
Mm.
Och då känner jag mig så trygg i, och det har ju redan börjat märkas, att människor kommer rekommendera mig.
Ja.
Och då är det som blir det här, som att du kan dela en text. För mig blir det att X hör av sig och säger att du hjälpte Y med det här.
Ja.
Så att jag får bara mer, jag har njutet, men i ett saktare format, kan man säga.
Och det är ju mycket viktigare än själva produkten, även i mitt fall.
Mm.
Visst, folk vill se texter jag har skrivit, men om du är någon jag har jobbat med och du säger till din kollega eller kompis, ja men Josh är bra, han är jättebra på text och så vidare. Det väger ju mycket, mycket mer än att jag skickar en text som de får läsa.
Mm.
Så ja, jag förstår precis som du säger, det går kanske saktare, men det kommer ändå. Om man gör ett bra jobb så pratar folk om det.
Ja, men jag tycker det är viktigt att påminna sig själv om det, för det har ju såklart funnits stunder, eftersom det var ju supertufft under covid. Mm. Jag levde ju på sparpengar i stort sett hela 2020. Och då är det bara viktigt att påminna sig, för då kan det ju lätt att få lite... avundsjuka kan vi väl använda då till människor som jobbar med det som du gör, som faktiskt kan visa, titta här, jag har gjort det här. Så. Mm. Så det har ju ändå varit i situationer där jag har behövt påminna mig lite om att lugn och fin.
Mm.
Gör bara, gå din väg, fortsätt och leverera bra, så kommer det bli bra.
Yeah.
Och så stressa inte upp dig i, men just igen då, att det här, att riktningen är viktigare än hastigheten.
Yeah.
Att det är mycket bättre att jag inte liksom fokuserar så stenhårt på omsättningen, utan fokuserar på vilket värde har jag gjort för andra människor.
Det är en hälsosam inställning, tror jag.
För mig är den... Ja, men det här med att jag ganska snabbt tänkte att företagen består av olika valutor.
Mm.
Det har hjälpt mig så mycket.
Mm. Utveckla det gärna. Vad menar du med det?
Man kan ha en valuta, till exempel är frihet.
Mm.
Jag har en fantastisk frihet. Bara den sköna grejen att som egen företagare, jag jobbar inte med en enda människa som jag inte tycker om.
Ja, det är skönt.
Det är en frihetskänsla som jag tror att många kanske inte ens en gång har tänkt på.
Är man anställd så kan man inte ens föreställa sig den, speciellt om man är på ett större bolag, många människor, kan man inte ens föreställa sig det. Kanske.
Nej, men jag tror det. Och sen så är jag ju, jag sitter på ett kontorshotell nu, och jag kommer ju ganska ofta ut ur coachningsmöten och är hög på livet.
Ja, härligt.
Och det brukar jag skoja om, så här, om det gick att sälja den känslan på flaska, då hade jag ju varit rikast i universum.
Ja.
Och det är också en fin, jag brukar inte riktigt ta med den som en valuta, men det är ju ändå så här, att tycka så mycket om sitt jobb. Mm. Arbetsglädje är ju en av mina viktigaste valutor. Och det tror jag också att om fokuset är att jag bygger mitt bolag i att ha att valutan arbetsglädje och att göra stor positiv skillnad för andra. Mm. Om det är höga saldon på de kontorna, så känner jag mig helt övertygad om att det kommer aldrig behöva finnas någon oro om vad saldot är på svenska kronor och kontot.
Mm. Just det.
För att bolaget byggs på en så genuin grund.
Mm. Det är ju den där klassiska videon, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, ett TED-talk, när han pratar om att starta företag och att många fokuserar på what och how.
Simon Sinek.
Så heter han, Simon Sinek. Vad man gör och hur, men att de bolag som fokuserar på why, varför man gör någonting, det är där de stora framgångarna kommer, för att då har man ett syftedrivet bolag. Och det låter som att det här är någonting som står dig nära.
Ja, men jag tror att det, eller jag tror inte, jag vet att det var det som blev så kraftfullt när jag tänkte efter på varför vill jag hjälpa människor att kliva ut ur skuggorna, kan man nästan säga.
Mm.
För då blir det ju det här fina i att jag har hjälpt många framgångsrika entreprenörer till exempel som har vad jag kallar för framgång till fel pris. Mm. Att man har längtat så mycket efter att ens mamma till exempel ska säga att hon är stolt. Yeah. Eller att de som mobbar den i skolan ska hålla käften. Och då, det är inte ett hälsosamt, en hälsosam drivkraft tycker jag. Och då blir det så otroligt kraftfullt att hjälpa en människa att förstå att du kämpar som en galning.
Mm.
I valut, och din mamma kanske inte ens hon lever längre. De som mobbar dig när du var liten har förmodligen tappat dig för väldigt länge sedan. Och då är det så fantastiskt att bara hjälpa en människa att sätta ord på, men vänta, det är därför jag jobbar som en galning.
Mm.
Okej, hur kan du hitta ett skifte så att du helt plötsligt börjar jobba på en annan grund?
Mm.
Om du jobbar för att, nej, men jag vill bygga de här husen för de här människorna eller vad man nu gör, så får man ju en helt annan positiv, en helt annan arbetsglädje.
Mm.
Och de grejerna tycker jag är så fantastiskt, att bara hjälpa människor att förstå. För om deras, ett varför kan ju vara väldigt negativt, men så fort du skiftar om det till ett positivt varför.
Just det. Jätteintressant. Det hade jag inte tänkt på, att varför, bara för att man har ett varför betyder inte att man har på något sätt någonting bra för sig.
Ganska många har väldigt ohälsosamma varför.
Mm.
Och varför är också en jättehård fråga att få från någon annan.
Mm.
Så jag undviker den ganska mycket, för att om man på något sätt så känns det nästan som man behöver förtydliga. Nu kommer jag fråga dig varför, men jag frågar det på ett nyfiket sätt.
Mm.
För att om man bara frågar sig, varför gjorde du så där?
Mm.
Det blir väldigt lätt en negativ klang i det.
Folk går i försvarsställning kanske.
Ja, men däremot om man skickar det, för en annan sak som jag gillar så mycket med coachningen är ju, nu gjorde jag inte det som vi hade bara den här timmen, men om vi skulle haft att vi skulle följt upp, och så skulle vi haft en tillgång inbokad, då avslutar jag alltid med vad vill du få gjort till nästa gång?
Mm, just
och, då,
det.
Och ibland skickar jag med grejer som jag har som förslag. Mm. Och då kan en grej vara, för att om man frågar sig själv varför en radda gånger, så hamnar man ofta i ett helt annat svar än där man började.
Ja.
Så det är, och då sitter man med varför själv, och när man frågar sig själv, det kan göra ont ändå, men det känns inte anklagande. För då kan man ju välja en nyfiken approach till så här, varför gör jag så här?
Mm. Viktigt att gräva i det där. Jag tänkte på det du sa, det här med konfidentialitet.
Sekretess,
tack. I vårt fall så pratade vi om mina verksamheter, och det känner jag att det kan vi prata om fritt här i podden, och jag tycker om att du sa det, att det är från ditt håll respekterar du det, och du tar inte upp det om inte jag gör det, och det är viktigt. Men jag tänker, eftersom de som lyssnar kanske vill ha lite mer konkret och höra vad betyder det egentligen att bli coachad, att
ja,
få rådgivning. Så tänker jag att vi kan prata om det lite mer konkret. Jag har nämnt redan att jag jobbat som copywriter ett tag. Men nyligen har jag börjat hålla på med podcast. Min egen podcast och Joshis podcast har jag hållit på med i lite mer än ett år. Och tycker att det är väldigt kul. Och från det har det växt fram en ny affärsidé eller verksamhet som jag kallar för poddbyrån då. Som jag startade upp under 2023 men inte har lagt så mycket fokus på. Och nu under 2024 vill lägga lite mer fokus på och se vad jag kan göra med det. Och det är att producera podcast för företagskunder. Och då kom du och jag i kontakt med varandra via en gemensam vän på LinkedIn. Och pratade om det här, men ska vi spela in podcast? Toppen, jag coachar dig först en timme, sa du. Och jag tänkte att det låter alldeles utmärkt. Då tar jag det tillfället i akt att bli coachad kring de här affärsverksamheterna då. Eller snarare, hur jag ska göra för att de här områdena ska rimma med varandra. Poddbyrån, Joshis podcast, Joshi som person. Vad jag ska göra av dem för att på bästa sätt uppnå mina mål och drömmar. Och som jag nämnde precis i början, jag vet inte vad jag hade för förväntningar. Jag tänkte att det blir jättebra att bolla lite idéer. Men jag kom ut från den här timmen och kände att inte bara har jag fått en massa matnyttiga praktiska idéer för hur jag faktiskt ska göra för att gå vidare med mina affärsområden, utan även tankeställare. Mer abstrakta saker som vad är min röda tråd? Inte bara i podcastvärlden, utan jag som person, vad jag levererar för värde för andra. Att fundera lite på vad är egentligen min styrka och den röda tråden som väver ihop både poddandet och skrivandet och allting. Och det kändes nästan som att du hade studerat mig, men det hade du inte gjort.
Nej, det är faktiskt en grej som jag är otroligt noga med när jag ska coacha någon, för att så som världen ser ut idag så är det ganska ofta att människor googlar sönder den innan de träffar den. Och då möter man inte människor med så stor nyfikenhet på samma sätt, för att man vet för mycket. Så jag är alltid väldigt noga med att när jag ska coacha en ny person så kollar jag ingenting.
Ja.
För att jag vill ge den människan presenten i att vem vill du vara i det här mötet? Mm. Vissa människor kanske är så trötta på sin historia så att de vill bara vara sitt framtidsjag.
Mm.
Och då ser jag det som en gåva till dem, att nej, men jag vet ju inte vad du har gjort innan. Så att om du inte vill ha med dig i det här rummet så kommer det inte finnas, för jag vet inte det.
Mm. Jätteviktigt.
Ja, det ger något annat i ett möte. Mm. Självklart också beroende på vad personen är i för situation, men det kan vara en enormt stor gåva.
Mm. Finns det några nackdelar med att inte kolla upp saker i förväg?
Jag skulle kunna ställa helt andra frågor om jag visste historiken.
Mm.
Det kan säkert ibland vara en nackdel, men jag tror att det är mycket som man känner igen. För vi hamnade i ett läge här där jag såg på dig att någonting skavde.
Mm.
Eftersom du sa att vi kan prata om det, så sa det var det här med hur... för jag sa till dig, så om du kommer in en person i det här rummet nu så vet jag inte hur jag ska presentera dig. Mm. För att du använder dina namn på olika sätt.
Mm.
Och då när jag frågade, jag brukar säga att jag testtrycker någonting. Så jag bara testtrycker en idé. Och då var det så här, men om vi bara testtrycker att du använder Yoshi rakt igenom i alla kanaler i verkligheten och allting, vad händer då?
Mm.
Och då såg jag på dig att någonting tog emot.
Aha.
Och jag trodde det skulle bli samma sak om det skulle vara någonting som där historien påverkar. Så tror jag att jag skulle ändå känna in. Jag kan inte ställa frågan konkret, men jag kan ändå säga, vad händer i dig nu? Är det här kopplat till någonting som har hänt tidigare?
Mm.
Så med den aspekten så tror jag faktiskt inte att det gör så stor skillnad.
Mm.
För det viktiga är ju din känsla. Yeah. Om jag skulle lägga ihop det till att du jobbade på något ställe tidigare. Det spelar inte så stor roll, för du vet ju din känsla.
Mm.
Och att jag plockar upp den tror jag är det enda som egentligen spelar någon roll.
Det finns väl fördelar och nackdelar. Om man kollar upp saker i förväg, ja, men då kanske man har vissa frågor. Men då missar man kanske lite av den här nyfikenheten och att gå på känsla som du nämner.
Plus att det är så lätt att vi tror att vi vet saker om människor. Mm.
Just det. Man får författade meningar, ja, för att man läser något.
Det är jättelätt att vi säger att så här, om du skulle varit jätteaktiv i Miljöpartiets ungdomsrörelse, då skulle det ju ge andra typer av gissningar än om du hade varit motsvarande i Moderaterna. Alltså det finns ju så mycket sådana snabbspolningar som gör att vi tror att vi vet saker om människor som kanske inte alls stämmer. Man kanske var med där för att, ja, vi tar ett exempel, jag spelade fotboll i Proletärens FF när jag var liten.
Okay.
Det har att göra med att våran granne spelade där och då fick jag skjuts fram och tillbaka till träningarna.
Ah.
Jag var ju så liten så jag förstod ju inte vad det innebar. Och så tror jag det kan vara ganska många, för att om någon hör det så kan de ju tänka så här: okej, då röstar du.
Ah.
Nej, utan det var en som skjutsade mig.
Ja. Yeah.
Det är ett ganska bra exempel på hur lätt det är att vi halkar snett i våra förutfattade meningar om människor.
Ja, gud ja. Folk kan ju hamna i ungdomspartier för att någon ordnade en bra fest.
Exakt. Så därför tror jag väljer att se det som att gåvan är mycket större. Och också att jag håller liksom, även om jag coachar jättemycket på telefon, men eftersom jag gör det så mycket så är jag nyanser i människors röster i de här. Man tar någon sekunds längre paus.
Mm.
Så jag fångar upp det även om jag inte ser personen.
Intressant. Det påminner mig om hur jag tänker när jag spelar in poddar med folk. Jag spelar bara in face to face och jag har oftast inte förberett många frågor och oftast inte läst på. Just för att jag tycker det, den här nyfikenheten, den genuina nyfikenheten och att låta samtalet utvecklas i den riktning det utvecklas, det ger mer än vad det skulle ge mig att förbereda mig ordentligt. Sen för vissa samtalsämnen måste man vara påläst och så, men generellt när jag möter en person så vill jag bara att nyfikenheten och samtalet tar oss dit det tar oss. Och jag tror att man hör det, att lyssnare hör det när det är genuint och ärligt och inte en förberedd intervju. Ja, tror jag. Jag menar.
Ja, men det tror jag också. Och jag tycker också att det ger en helt annan dynamik i ett samtal.
Mm.
Så de poddarna som jag har gästat har jag gillat att vi har bestämt så. Nu pratar vi inte mer utan vi ses där och då.
Mm. Ja, och så gjorde vi för det här avsnittet också.
Ja, exakt. Men jag gillar den.
Yes, men det här har du alltså hållit på dem sedan 2019. Och hur ser din vardag ut? Det här är ju någonting som du gör för första gången, att coacha någon och sen spela in podd. Men folk som är nyfikna på vad betyder det här med coach, rådgivare, hur ser arbetet ut egentligen?
Menar du hur jag jobbar med mitt företag eller hur själva coachningen är?
Både och.
Mm.
Hur ser en vanlig vecka ut för dig? Kan vi börja med?
En sak som är väldigt viktig för mig är att inte ha för många klienter. Jag kommer aldrig ha mer än 12. För att jag vill att varje person verkligen ska vara jätteviktig för mig. Mm. Och att om någon skulle ringa upp eller så vill jag inte... Hur var det här nu då? Så det är en jätteviktig grej för mig att inte ha för många.
Ja.
Och det gör ju att veckorna då, om man tänker den totala tiden som jag coachar, för jag coachar oftast... I stort sett alla samarbeten börjar med att vi har 3 veckor på raken för att komma in i det. Och sen så kör vi varannan vecka. Och det innebär ju att jag har ungefär 6 klienter i veckan då.
All right.
Och det gör ju att jag har väldigt mycket tid att göra andra roliga saker.
Härligt.
Så att jag har 2 ben i bolaget och det ena är att föreläsa. Och då får jag ju föreläsa och prata om saker och sprida kunskap om saker som jag verkligen brinner för.
Mm.
Och eftersom jag har föreläst väldigt mycket om upphovsrätt inför musiker och artister, det är inte deras största intresseområde oftast.
Nej.
Så därför har det ju varit så roligt nu. Ja, men förra veckan eller förra kanske så gjorde jag en föreläsning om mod för människor som är på väg ut från yrkeshögskolor in i arbetslivet.
Mod. Som är att vara modig.
Ja, precis.
Okay.
Om att våga gå sin egen väg.
Okej. Okay.
Och det är ju en väldigt röd tråd i mitt liv. Att jag har ju alltid varit... Jag pluggade för första gången när jag var 48.
Okej.
Okay. Ja.
Intressant.
Så att jag har ju alltid bara... Eller bara ska jag inte säga. Jag har varit glädjestyrd.
Mm.
Okej, vad är roligast just nu? Vad vill jag jobba med? Så därför tycker jag att det är en sak som är väldigt rolig att smitta andra med.
Mm.
Jag brukar ofta säga att i stort sett det enda vi kan vara säkra på i livet är att vi kommer vara med oss själva varje minut.
Ja.
Och därför är det inte så väldigt viktigt vad andra tycker. För de andra kommer ju bara vara med. De flesta människor gästspelar ju bara i ens liv ett tag.
Mm.
Vad spelar det för roll vad de tycker?
Mm.
Nej, men jag tycker den är så viktig och det är så många som glömmer av det. För världen är ganska ängslig nu för tiden.
Ja, för många spelar det alldeles för mycket roll.
Ja, precis. De flesta fattar ju... Lite hårt, men nästan alla sina beslut på vad kommer andra människor tänka nu.
Mm.
Jag tycker att det är mycket bättre att vända med det. Men vända på det. Om du är den enda som kommer vara i ditt liv hela tiden, vad spelar det för roll vad de andra tycker?
Ja, det är hälsosamt.
Ja, men och därför är det så kul som nu när jag bara fick glädjen då att liksom inspirera andra på den vägen. Plus att en annan sak som jag tycker är så härlig i livet nu är ju att vi lever ju längre och längre hela tiden och den utvecklingen ser ut att kunna gå ganska snabbt nu framöver. Mm. Och då finns ju också den här underbart härliga grejen i att jag tror nästan ingen människa framöver kommer ha haft en karriär.
Mm.
Och då blir ju samma sak, men det du väljer nu är ju bara det du väljer nu.
Just det.
Hur många gånger kommer du välja om?
Man måste vara beredd på att sadla om till andra utmaningar.
Ja, men och det här underbara då, som du och jag också pratade om, det här underbara med att vara egen företagare.
Mm.
Ja, men om du och jag ses om 3 år och bara, hur är det nu?
Ja.
Vi har ju ärligt talat knappt någon aning. Vi kan ju liksom vissa våra kärnor för att vi vet vad som är viktigast för oss. Men förutom det så är det ju det är så härligt fritt spelfält, om man säger.
Verkligen. Den här frågan, var ser du dig själv om 5 år eller om 10 år, det är det kortaste svaret på mina arbetsintervjuer, för jag vet inte, jag bryr mig inte, så länge jag är nöjd med det jag håller på med så är det toppen.
Nej. Men så det blir ju lite som att när jag får glädjen då att föreläsa eller hålla utbildningar eller så, det blir ju samma sak, att då får jag också hjälpa människor. Det är samma kärna i det här som när jag coachar. För det blir ju samma sak där, att i den bästa världen, även om det är kollektivt, så får jag ju ändå människor att tänka till, vad vill jag?
Yeah.
Hur vill jag ha mitt liv? Och då blir ju det samma sak där, att det blir ju en minst en liten höjning av livskvaliteten. Och jag tror också att, för om man ska titta på den röda tråden i mitt arbetsliv generellt, så är det ju service. Att jag älskar den här känslan av att om jag har bidragit till att göra en annan människas liv lite gladare, räcker ju. Jag började med att jobba ganska många år på Liseberg. Och bara den här känslan av att då har ju människor ofta sparat kanske ett helt år, och man bara, man ska gå, och man har sett fram emot det här så mycket. Om jag bara, varje gång jag kunde hjälpa någon att få en lite roligare dag där. Så det har varit en väldigt stark drivkraft i mig hela tiden. Så hur kan jag, på vilket sätt det än är, hjälpa någon annan och bara, level upp, bara, även om det bara är pyttelite. Så tycker jag det är en sån fantastisk känsla.
Ja, men härligt. Jag ville följa upp på någonting du sa där om att vara glädjestyrd. Att du har sett det som, vad gör mig mest glad nu? Vad vill jag göra? Det finns ju en risk att den mentaliteten övergår till någon sorts dekadens, att man bara tycker det är kul att festa och inte göra så mycket produktivt. Men det har ju varit rätt produktivt, verkar det.
Nu låg jag väldigt stort, för det kanske du såg att jag aldrig hade tänkt på den aspekten ens en gång. Oj, vad roligt. Det fick ju mig direkt att känna, men då får man inte kul på riktigt, kände jag då. Det var spännande.
Utveckla.
Att om man skulle välja det, eller om jag ska säga det, och hade valt det spåret. Det hade ju bara varit kul en kort stund. Jag höjer nog blicken för mycket, tror jag, för att råka hamna i det där.
Så det är inte bara glädje, utan det är långsiktig glädje.
Ja, det kanske jag aldrig tänkt på det. Den andra är jättekortsiktig.
Oh ja.
Den andra är som att äta en hel påse chips och sen komma på, oj ja, hela påsen.
Ja. Oh ja. Nej, det är ju få som lever dekadenslivet och efter 10 år fortfarande tycker att det var en bra idé.
Exakt. Ja, men det är nog en ingång som jag ju väldigt ofta jobbar med, och som jag säkert undermedvetet, för det undermedvetna är ju så kraftfullt. Och jag tänker att som jag har levt med mig själv alltid, så har jag säkert programmerat mig på vissa sätt. Och en av de viktigaste där är ju att inte ångra sig. Den är jättekraftfull, tycker jag. Att det säger jag ofta om, eftersom jag jobbar ju med mycket både entreprenörer men också höga chefer och ledare. Det är ganska lätt att om man fortsätter med det livet, alltså rätt in i kaklet livet skulle man kunna kalla det. Det är ju ganska så stor risk att livet blir jätteensamt då. Så en kraftfull fråga som jag har använt många gånger är ju, om du fortsätter precis som du gör nu, hur blir din pension då?
Yeah.
Jag tycker att det är jättevärdefullt att tänka efter. Okej, i det här som jag gör nu, finns det någon ångringsrisk? Kommer det vara värt det priset? Och det är det ju sällan. Så den tror jag nog, den ligger nog där mycket mer än vad jag är medveten om. För det var ju så roligt när du ställde den här frågan, för jag bara kände att hela jag, det var som att jag hamnade i, är det tekniskt möjligt? Och det är klart att det är hur tekniskt möjligt som helst. Det undermedvetna är ju helt fantastiskt, hur det ofta motarbetar oss. Men också hur det faktiskt kan jobba för en när man väl är tydlig. Ju tydligare man själv är med vad man vill, så blir ju den här draghjälpen från det undermedvetna. Att det hjälper ju också till. Du vet ju var du är på väg.
Det där är intressant. Jag har beskrivit mig själv som ganska mållös är fel ord, men jag drivs inte särskilt mycket av mål. Jag sätter inte upp målsättningar för mig själv att jag ska uppnå det här och det där. utan jag drivs snarare av att hålla på med saker jag tycker är kul, skapa och alltid göra det bästa jag kan, i princip. Och det har funkat för mig i livet, både i skola och i professionell sammanhang och idrottssammanhanget. Mitt mål, jag sätter inte mål för mig själv att jag ska lyckas med det ena eller andra, utan gör ditt bästa i varje situation, håll på med saker du älskar så kommer det gå bra. Men samtidigt så har jag ju också ett långsiktigt tänk, så, som det du beskriver, ångra inget. Jag gör inte saker du ångrar och kanske ångrar inte saker du gjort, utan bara gå i en bra riktning. Jag har inte ens en fråga här. Jag försöker också utveckla den här tanken, för det finns en konflikt mellan att vara glädjedriven och att tänka långsiktigt. Men uppenbarligen har både du och jag hittat sätt att få den balansen att funka.
Jag tänker också att mål kan vara på så olika sätt. Om jag delar bara med mig av hur jag hade det förra året.
Ja.
Då var ju, satte jag som ett ledord för året.
Mm.
Det var samarbete.
Okay. Mm.
Och då blir ju det indirekt som mål.
Mm.
Och så här, okej, jag vill hitta rätt personer att samarbeta med. Vad gör det med min process?
Yeah.
Så jag tänker att man kan ju använda mål på så olika sätt. För en sak som kan vara en utmaning med mål är ju att när man har nått det så känner man sig för klar. Och det blir väldigt tomt efteråt. Mm. Så jag tycker att det är spännande att hjälpa människor att sätta mål som blir mer en riktning.
Mm.
För då blir det, ja men det finns ju en bok som, jag kommer inte ordagrant vad den heter, men den bygger på att man gör saker 1% bättre.
Mm.
Och det blir samma sak, för då det är ju ett mål i sig. Att om varje dag så levlar jag upp någonting lite grann.
Yeah.
Och då är det, ja men det tycker jag är ett alternativt sätt att tänka på mål. För det blir ju ett, ja men ett väldigt, det är ju inte så som de flesta tänker om mål. Utan de tänker ju, ja men jag tänker bara för att jag är i min coachingsvärld, så är det ju, det vimlar ju av människor som kommunicerar, jag ska hjälpa coacher att omsätta sin första miljon.
Mm, okej.
Okay. Och då blir ju det, jag tänker så här, det är ett mål till exempel som absolut inte passar mig, för vad händer då?
Mm.
Då kan det till exempel vara lätt att man halkar på det här som jag tycker är helt fantastiskt, jag jobbar ju bara med människor jag tycker om.
Just det.
Om jag istället bara skulle vara driven av att jag ska fakturera så mycket som möjligt, då blir det ju någonting helt annat.
Mm. Ja, men exakt.
Och då är frågan liksom, om man tänker på det här som jag alltid tycker är så härligt att tänka på lång sikt. Om jag skulle börja jobba med människor som till exempel frontalkrockar med mina värderingar.
Mm.
Vad kommer jag vara då? Mm. Då kommer jag garanterat jobba med någonting annat längre fram.
Mm.
Så jag tycker att det är så viktigt att tänka så här, men hur behöver mina mål se ut?
Yeah.
För att jag ska ha det ett liv som jag tycker om på sikt.
Hur ser de ut? Är det någonting du vill dela med dig av?
Ja, men i år har jag gjort, och nu ler jag ju jättestort för att det här är så roligt. Min hjärna är ju väldigt kreativ, så jag kommer ju väldigt ofta på nya idéer.
Mm.
Så i år är min stora utmaning att hålla mig till 2 spår, punkt.
Okej.
Okay. Mm. Och det är ju... och det här är så roligt, för då behöver jag ju hitta på sätt. Så en regel som jag satt upp är att om det kommer upp en ny tanke, jag får skriva ner den, men jag får inte göra någonting med den för 24 timmar.
Okej. Okay. Mm. Intressant.
Så. Den har ju redan hjälpt mig jättemånga gånger. Och det är ju redan fortfarande i början på året. Så det är ju... Och det här skapar ju så mycket arbetsglädje för mig. Och så var det så kul, för då, jag tar ju väldigt gärna hjälp av andra personer som är experter på saker som jag inte är. Och då var det en som hjälpte mig med lite paketering då på de här grejerna. Och då var det sista han sa när jag skulle gå därifrån. Tänk på Gevalia, hur många år de körde när du får vänta ett besök.
Mm.
Så att ha, liksom, hitta några till sådana, gärna något som jag gillar då.
Yeah.
Och så bara ha med mig. Men det är ju så de flesta jobbar. De flesta byter ju liksom inte riktning hux flux hit och dit.
Mm.
Så jag tycker att det ska bli... Det här är min roligaste utmaning just nu. Nu ska jag hålla mig till mina 2 spår det här året.
Mm.
Mm. Vad kommer hända då?
Ja, det blir intressant att se.
Ja, det blir ju... Det här är jätteroligt.
Det påminner ju lite om rådgivningen jag fick under vår coachning. Att definiera mina spår, om det nu är flera spår, och köra på dem. Vara tydlig så att det blir lättare för andra att förstå vad det är jag håller på med.
Ja, men det finns också en likhet i det här med att eftersom de flesta människor idag har ju ett sånt stort behov av att saker ska gå snabbt så att man vill kunna snabbanalysera.
Mm.
Och då tror jag att det är viktigt, så som jag har försökt hjälpa dig med också, med att när man tänker på det snabbt så känns det inte som att det hänger ihop. Mm. Men hur kan du hjälpa den personen som du träffar att förstå, jo, det hänger ihop hur bra som helst.
Mm. Just det.
Och då blir det ju som i mitt fall, att den röda tråden är mod.
Mm.
För att vara en bra företagsledare så behöver du vara jättemodig. För att vara entreprenör behöver du också vara jättemodig. För att om du inte vågar gå din egen väg, hur ska någon våga anlita dig?
Mm.
Så det här har ju varit ett sätt att förtydliga för mig att allting som jag jobbar med handlar ju på ett eller annat sätt om att du behöver vara modig.
Mm. Definitivt. Och framförallt det du precis sa, om inte du tror själv att du är bra nog, varför ska någon annan göra det?
Mm.
Alltså den typen av självförtroende är ett måste. Vad man än håller på med egentligen. Och speciellt om man är egen och jagar sina egna affärer. Ja, mod är intressant. Jag sitter och funderar på det, om jag känner att man behöver vara modig. Men det behöver man. Jag ser det mer som självförtroende kanske, men det är bara olika sätt att uttrycka samma sak egentligen. Tro på dig själv, våga ta steget.
Ja, det där kan man ju djupdyka mycket i, men ja, men om vi tar ditt exempel så behövs det ju mod till exempel för att våga satsa.
Mm.
Det är ganska lätt hänt att när man som i ditt fall har lite olika ben, så är det ganska lätt att, för jag testtryckte ju bara det här i ett sätt som jag ofta jobbar på för att det ska gå snabbare än att ställa massa olika frågor, så testtrycker den här idén.
Mm.
Och då sa jag ju till dig att, oops, nu bara kom det in här från sidan ett halvtidsuppdrag.
Just det.
Med copy. Okej, vad gör du då?
Mm.
Okej, om det är ett heltidsuppdrag, vad händer då?
Just det.
Hur villig är
jag att bli distraherad från mitt andra mål?
Exakt, eller hur, en annan sak som jag tycker är så viktig, det är kan ekonomi råka få mig att fatta fel beslut?
Mm.
Så, och då gjorde vi ju det här med att vi såg det från att jag ringer dig på nyårsafton. Ja, men okej, för att du ska känna att 2024 totalt sett blev ett bra år.
Ja.
Så här, vad kan du tacka ja eller nej till?
Mm.
Det är ganska lätt att bli distraherad av, och särskilt också för att det finns ju en härlig grej med att vara sin egen, det är att allting kan bli hur bra som helst.
Mm.
Men det finns ju också en väldigt osäkerhet i det, och det är ju att varje år kan ju också bli hur dåligt som helst.
Mm. Mm.
Så. Och om man råkar hamna lite i det att man får ett svaj i det förtroendet för att det kommer att bli bra,
mm,
då är det ju ganska lätt att tacka... jag vill inte ta något exempel, men det finns ju ganska mycket företag som jag aldrig skulle jobba med för att det går emot mina värderingar. Jag vill inte ens säga några sådana namn för att jag tycker att det bara skapar en onödigt negativ känsla. Men det är ju till exempel en jätteviktig grej att så här, okej. Okay, jag tycker att det är superviktigt att bygga sitt företag utan att fokusera på pengarna.
Mm.
För det är så lätt att tacka ja till saker som inte kommer bli bra i längden. Mm. Och det förstör ju ens varumärke enormt, att bli ihopkopplad med någonting som man inte trivs med. Det här blev så extra tydligt för mig, för en av mina närmaste vänner hamnade i det läget, och så tog hon ett jättestort uppdrag för ett bolag som hon kunde, det tog henne flera veckor att säga till mig vilket bolag hon jobbade för.
Mm.
Och sen jobbar hon där minst 1,5 år.
Oj.
Och vad händer med en människa när man varje dag ska jobba för någonting som man skäms för.
Uff, det är tufft.
För att faktureringen lockar då, eftersom att det har varit så tufft under covid. Ah. Och det där tror jag, smula sönder en människa inifrån. Alltså.
Det är tufft.
Ja.
Det är tufft, men man förstår varför folk hamnar där.
Ja, lätt. Det är jättelätt att förstå det.
Speciellt om man har barn, liksom munnen och mätta, hyra och betala.
Mm. Ja, men de flesta människor har ju, och det har ju också blivit mycket dyrare att leva.
Mm.
Så att förstå varför en människa gör så, det är ju inte ett dugg svårt.
Mm.
Men i mitt fall så hade jag ju mycket hellre tackat nej till ett uppdrag som känns fel och sen knackat på varenda ICA, Coop, Lidl, whatever och frågat, kan jag få jobba extra med att packa upp varor eller inte vet jag, dela ut morgontidningen eller inte vet jag, alltså vad som helst, jag har ingen prestige, jag skulle mycket hellre skaffat med de extra pengarna på något uppdrag som är någonting helt annat.
Mm.
Så den sortens val har man ju oftast.
Ja, och det krävs att man är principfast för att kunna stå på sig när det sker. Jag delar den värderingen med dig. Jag har inte testats på det här.
Nej, nej, nej.
Jag kan tänka mig att man kan hamna i något där ett uppdrag som är väldigt välbetalande, men det är mot ens värderingar att man kommer nog behöva fundera lite på det.
Mm.
Jag hoppas att om jag testas på det här att jag fortsätter ha de värderingar jag har, men det vet man inte förrän man är där.
Nej, och där tycker jag också finns en sån viktig grej om man tänker på vad jag brukar hjälpa människor med, att det är så många människor som inte alls har koll på vad de har för värderingar.
Mm.
Så bara den att sätta ord på, vad har jag för värderingar?
Yeah.
Redan där har man kommit så långt i processen att bra, då vet jag vad jag inte ska gå emot.
Mm. Viktigt.
Och det är samma sak med drivkrafter. De flesta människor har inte tänkt så noga på, vad är det som driver dig?
Mm.
Så bara de två, om man nu tänker att man bara skulle ge människor lite så här snabba, enkla sätt till de kan hjälpa sig själva, så är det bara att sätta ner en stund och bara fundera på, vad har du för värderingar? Vad har du för drivkrafter? Och sen har du lite av ett facit till, okej, titta på det. Okej, hur vill du att ditt liv ska se ut? Ja, där har du svaret.
Mm.
För att om du hela tiden går på dem så kommer du ju få arbetsglädje och du kommer slippa skavet i att du gick emot dig själv.
Mm.
Och sen lägger du på då att så här, okej, och hur vill jag inte ångra mig? Så har du ju liksom som ett litet kit.
Ja, det är en väldigt bra verktygslåda där. När du sa det där, tänka på vad ens värderingar och vad som ger en glädje och så. Jag var i princip som många andra, tror jag, på ett spår. Jag utbildade mig, pluggade på grundskola, sen gymnasium, sen direkt på högskola. Och när jag tog examen så sökte jag jobb som var lämpliga för det jag hade tagit examen inom. Och hamnade på ett företag och var där i 5 år i olika roller. Och det är ju jättebra på så många sätt. Men det var aldrig så att jag stannade upp och tänkte, vad är det egentligen jag vill göra och varför? Det var först när jag sa upp mig när jag var 27 år och hade lite besparingar så jag kunde ta det lite lugnt ett tag och bara göra sånt som jag tycker är trevligt att göra. Typ träna, skriva, läsa och så vidare. Det var första gången i mitt liv som jag hoppade av det här spåret och faktiskt började fundera lite på vad jag vill göra. Och det jag vet inte om det, alltså, mycket handlar ju om tur. Mycket handlar om att jag hade den ekonomiska situationen att jag kunde göra det här. Det är få förunnat. Och inte hade någon partner, inte hade någon barn. Jag hade inga ansvarsområden förutom mig själv i princip. Så jag kunde göra det här. Så jag vet inte, det är svårt att säga. Samtidigt som jag tycker att allt det här är så bra och smart och viktigt, så är det så mycket annat som är utanför ens kontroll som också behöver klicka för att man ska kunna göra det här.
Nu vill jag så väldigt gärna spela in det som vi började prata om. Ja. För jag tyckte det var så härligt. För du delade ju med dig av en person som hade pratat om att öka chansen för att ha tur.
Ja.
Och där finns ju liksom hur man hjälper sig själv. Om vi backar till det här som jag berättade om förut. 2019 när jag stannade upp. Då känner jag mig ändå själv så pass väl så jag vet att jag kan få för mig vad som helst. Mm. Och eftersom jag heller inte drivs alls av pengar så skulle jag kunna bli jättehukt på att jobba ideellt.
Mm.
Vilket jag också gör ganska mycket nu, för jag coachar mycket ungdomar ideellt via något som heter Wake Me Up. Men jag känner ju mig själv tillräckligt väl, så då kan man ju säga att jag ökade mina chanser att ha tur genom att spara mycket pengar medan jag var på den här, okej, vad ska hända i nästa steg?
Yeah.
Så det tycker jag också är en bra så här, medskick till dem som lyssnar. Så här, hur kan du öka dina chanser att ha tur?
Mm. Definitivt. Pratade vi om det på podden? Nu blandar jag ihop vad vi pratar om inspelat och inte. Det här med att lägga på 1%.
Ja, men det var nyss.
Det var nyss under podden. Sådana saker. Små förändringar i ens liv kan man alltid göra. Oavsett vad man har för arbetssituation eller familjesituation. Vad det är. man kan alltid kika på att göra sin situation och sin familjsituation lite bättre kontinuerligt. Det behöver inte vara några enorma drastiska förändringar, men gör man någonting litet kontinuerligt så kommer det på sikt bli drastiskt. Så absolut, man ska inte tro att man inte har någon kontroll.
Nej, jag tänker för en av de mest fantastiska sakerna som hände mig under covid var att jag trillade över en kurs på Yale som heter The Science of Wellbeing.
Okay.
Som inte kostar någonting, som bara gjordes för Yale-studenter från början, men nu har över 5 miljoner gått den kursen. Och den är 10 veckor och handlar bara om saker som får en att må bättre, och så olika då, fokus varje vecka. Och en av de mest fantastiska sakerna med den är ju att i stort sett ingenting av det som får oss att må bra på djupet kostar ju en krona.
Mm.
Och den är också viktig, för det är ganska många som skyller på att nej, men jag kan ju inte göra som du, för jag har ju de här barnen till exempel, eller jag har det här och det här som kostar massa pengar. Och då finns ju fina saker, nu tänker jag på ett exempel på en som jag tyckte gjorde en sån rolig sak med sina barn, och det var att de hittade på något mycket roligare ord än vad jag kommer på nu, men att de var liksom så här, när de gick och handlade så var de Rädda planeten patrullen. Okay. Och då så letade de alltid efter de sakerna som det var rea på, eller ja, men det kanske var liksom några grönsaker som var liksom lite uträknade, som var billigare då. Okej, vad kan vi göra med dem?
Mm.
Så att det finns ju, det tyckte jag var ett excellent sätt att få in glädje och att engagera barnen i affären.
Mm.
Så att väldigt mycket saker så skyller ju folk på. Om jag tänker på när jag flyttade till Stockholm på vinst och förlust till exempel, för att jag ville göra någonting nytt. Då var det många runt omkring mig som sa så här, ja, det kan ju du göra, men det, jag skulle inte kunna göra så.
Mm.
Och då ställde jag ganska mycket så här frågor i stil med, så okej, är det nödvändigt att ha två bilar?
Mm.
Är det nödvändigt att ha ett gästrum? Att det är så många som har, de har satt sig i en situation där de till exempel tänker att det är nödvändigt att ha två bilar.
Yeah.
Och då finns ju en sån, okej, men då väljer du ju hela tiden. Det är ganska mycket val som vi gör som känns som aktiva val, men som inte är så aktiva. För att man har satt sig i en situation som man sen skyller på.
Just det.
Och då är man kanske kvar i den där relationen, eller vad det nu, eller man är kvar på, man drömmer om att starta eget, men man är kvar på det här jobbet för att man behöver ju få in de här pengarna. Så en sak som jag har hjälpt många med är ju att helt enkelt bara sätta ner och så bara fundera på hur mycket pengar behöver du få in varje månad som en miniminivå för att tycka att du har ett härligt liv.
Mm.
Den summan är oftast mycket lägre än vad folk har tänkt på. För mycket saker som, om vi säger att man ska möta upp någon kompis, och så ordnar man istället en picknick.
Yeah.
Det blir ju, ofta så blir de här grejerna som skapar ett större engagemang, blir ju mer glädje än det som man bara köper sig till.
Mm.
Så jag, min känsla är ju jättestark för att människor har, de låtsas att de behöver mycket mer pengar än vad de behöver.
Mm.
Och då blir det begränsande. För då behöver du ju fortsätta vara på den här höga chefspositionen när du kanske inte hinner med det som du vill på riktigt. För att du har vant vid den summan.
Mm.
Så, men vad skulle göra dig mer lycklig?
Ja. Yeah. Man halkar in på en dyr livsstil och sen känner man sig låst i den. Men man kanske inte är så låst som man tror.
Ja. Yeah. För det senaste som jag pluggade var ju positiv psykologi.
Mm.
Och det handlar ju om att människor har 5 basbehov. Och då brukar jag se det på samma sätt där. Okej, det är också som 5 konton. Okej, vad behöver du? En av dem är att känna meningsfullhet.
Ja. Yeah.
Mm. Och då är det ju så, okej, men om du känner att du inte trivs riktigt med ditt liv, okej, har du något område där du får känna dig meningsfull?
Mm.
Så här, skulle du kunna börja träna liksom några kids i fotboll eller någonting för att bara känna att där fick du känna dig viktig till exempel.
Yeah.
Så det tycker jag också är ett sånt fint sätt att snabbt stämma av. Okej, hur ser mina saldon ut?
Mm.
Och det är också, det är nästan ingenting som handlar om pengar där heller.
Mm.
Så det är så mycket som har halkat snett i, tycker jag, i att man ska ha det ena eller det andra.
Mm. Varför tror du det är så?
Och mitt snabbsvar höll på att bli sociala medier.
jag skulle eftersom tro att hetsen fanns innan sociala medier.
Ja,
också,
det gjorde det. Var bara det
men
var bara det första
det har ju
som
inte
poppade upp.
Om man säger så.
Nej, men det finns ju en väldig jämförelse där hela tiden i hur den ena eller andra har det. Men det finns ju också tryggheten. Jag tänker på en sägning som jag har fått påminna många om. när de inte vill förändra saker.
Mm.
Och det är ju det här med hellre ett känt helvete än ett okänt paradis.
Mm.
Att det är skönt att veta hur man har det.
Ja.
Att den tryggheten är ju för många jättevärdefull. Mm. Ja, det kanske inte är kanon hela tiden, men jag vet hur jag har det.
Mm.
Kommer inte hända något oväntat den här veckan heller. Skönt.
Sant. Tryggheten är nog väldigt avgörande för väldigt många vad man tar för beslut här i livet.
Och det gillar jag också, för jag det finns ju en väldigt, det är något väldigt annorlunda att coacha ungdomar som jag gör via Wake Me Up, och de är ju mellan 16 och 25. Och då är det så många idag som har hamnat i att jag vill jobba med någonting där jag jobbar väldigt lite och tjänar väldigt mycket pengar.
Mm.
Och jag bara, bra, då har du ju ändå en början på en riktning. Och så här, okej, vad tror du att du kommer känna? Vilka blir de starkaste känslorna när du sitter där och så har du det där jobbet? Du jobbar knappt någonting, yeah. Och du har jättemycket pengar. Vad kommer du känna då? Och då kan ju ett ord vara frihet till exempel.
Ja.
Yeah. Okej, vad bra, då har vi frihet som är ett av dina mål här. Vad kan du hitta på redan nu för att känna väldigt stark frihet?
Mm.
Och då kan jag säga, men vänta, jag vill bara ge mig ut och jogga. Jag vill inte passa en enda tid. Jag vill bara, inte någon bestämd sträcka. Jag vill bara liksom ge mig ut. Jag vill springa i den stadsdelen.
Ja.
Ja, vad bra. Då får du frihet. Perfekt. Och det här är ofta en så kraftfull grej att få människor att, vad är det för värden som det här ger dig?
Mm.
Okej, bra. Och så listar det bara. Och så kan du titta in på varenda ord. Okej, hur får jag det på helt andra sätt?
Ja.
Och det är så fint, för då, det skapar ju så snabbt en nöjdhet.
Mm.
För du säger, men vänta, nu får jag ju redan... Ja, vad bra. Då kan du testtrycka. Det här är ju din framtid.
Mm.
Och tänk vad mycket av det här är din framtid som inte alls behövde ha de där pengarna. Kanske jag om något tycker är kul istället.
Mm. Gud, ja.
Så det är en sån här rolig grej som jag ofta tycker är en övning som ofta snabbt ger värde.
Mm.
Att vad kommer det här ge?
Jag har en teori. Jag tror att vi, att i så många delar av vårt samhälle styr oss mot pengar, framgång, ja, materiella tillgångar som målbilden för framgång, om man säger så. För att de som lyckas bäst inom det spelet är de som sen har ett starkt inflytande på kulturen.
Mm.
De mest framgångsrika musikerna, de mest framgångsrika politikerna, de mest framgångsrika, oavsett vad det är de som sen har inflytande på vad som säger vad framgång är i det kulturella livet, eller liksom i livet generellt. Och systemet har uppenbarligen funkat för dem.
Mm.
Så varför skulle de säga någonting annat än det här är framgång. För de mäter sig i det spelet och de har nått framgång. De har nått pengarna, de har nått berömmelse, vad det nu kan vara. Men vi hör inte de som mäter framgång i jag vaknar utan larm och går och springer i skogen och mår så bra jag kommer leva till 100. De hör vi inte, för de spelar ett annat spel. Men de kanske mår mycket, mycket, eller de mår antagligen mycket, mycket bättre.
Ja.
Och har kanske mer än tillräckligt pengamässigt för att klara sig och kunna leva det liv de har. Och ja, är nöjdare med sina liv än de här som vi ser klassiskt som framgångsrika människor. Men de har inte samma högtalare, för de spelar ett annat spel.
Det är därför det är så bra att vara nyfiken.
Ja.
Ja, nyfikenhet är ju en av mina favoritegenskaper.
Ja.
För ofta behöver man ju inte kraft. Jag har ju jobbat med väldigt många... väldigt framgångsrika artister som badar i pengar helt enkelt.
Mm.
Och man behöver ju inte, oftast behöver man ju inte krafsa så mycket på ytan för att förstå, ja, men är du lycklig på djupet?
Mm.
För det som är absolut viktigast för de flesta i livet är ju hälsa och relationer. Ingen av de två kan du köpa.
Nej.
Så det som är viktigast på djupet, att det går, jag tycker det är en bra påminnelse. Det Verkligen. Går inte att köpa det som är viktigast.
Och att kunna se sig själv i spegeln, som vi pratade om förut. Hur tjänar man sina pengar?
Ja.
Den är också viktig.
Mm.
Mm. Nu gick larmet.
Precis.
Vi börjar avrunda, men jag tänker innan vi avrundar. Jag var väldigt, väldigt nöjd med coachningen du gav mig. Och rekommenderar det varmt till alla som funderar på vad de är i livet, i karriären, om de skulle behöva en coach. Men vilka är det? Vilka personer är... Ja, vilka personer kan höra av sig till dig och Beyond Imagination för coachning? Hur?
Det som jag gärna ville avsluta med var att, att helt enkelt att om någon säger Yoshi och hör av sig så bjuder jag på en timme.
Ja, men kolla!
För, ja, men det tycker jag ofta är mycket bättre, för jag kan ju prata hur mycket som helst av vad det här ger.
Mm.
Men om en person inte har en egen känsla så spelar inte det så stor roll.
Mm, okay.
Och eftersom jag... Coachning har ju tyvärr blivit ett lite tilltufsat begrepp. Eftersom att vem som helst kan ju kalla sig coach när som helst.
Mm.
Och därför så tycker jag att det är så värdefullt. Eller det är väldigt värdefullt för mig att sprida ordet om vad en professionell coach hjälper till med. Jag har ju lagt jättemycket tid och pengar på att utbilda mig till det här.
Mm.
Så, och därför så därför är det att varje person som skulle höra av sig och vilja testa en timme blir som en present till mig också. Så jag ser det som den bästa win-win.
All right.
Att de får testa på någonting som de kanske inte har gjort. Och jag får ge det.
Mm. Häftigt.
Så, och det kan ju vara precis vem som helst.
All right.
För jag coachar ju oftast entreprenörer eller ledare eller chefer. Men det som har blivit så fint nu när jag har ändå jobbat så pass här länge, för nu har jag ju coachat ganska långt över 200 personer.
Mm.
Och då börjar det bli så, för eftersom att all coachning bygger på att alla människor har sina egna svar, så kan jag hjälpa till, jag kan hjälpa vem som helst med vad som helst.
Okay.
Och så det är inte... det som har blivit så himla fint nu när rekommendationen börjar trilla in mer och mer.
Yeah.
För då är det ju att varje person som jag har hjälpt har ju en väldigt unik egen resa. För jag har ju aldrig kom till mig så går vi igenom det här programmet. Utan jag har ju kom till mig så hjälper jag dig med din resa.
All right.
Så det har varit så, eller det är så fantastiskt nu när du börjar trilla in rekommendationer. För det är ju lite vad som helst.
Mm.
Så jag hälsar varmt välkommen in att prata om vad som helst. Det som man däremot behöver ha, som också jag tycker är fint att förtydliga om coachingen, är ju att en person behöver inte ha ett problem eller en utmaning.
Mm.
Utan det kan lika gärna vara ett område som känns, ja men det här känns bra, men jag har en stark känsla av att det kan bli mycket bättre.
Yeah.
Och den tycker jag också är, för det är ju ganska många som går runt och är lite smånöjda, men de ändå har en känsla av att det gömmer sig någonting mer här.
Mm.
Och det hjälper jag också gärna fram till med att levela upp.
Jättebra. Kul, så folk som lyssnar kan kontakta dig och ange Yoshi. Där är det ett misstag. Den här podden är så stor. Nu kommer du få miljoner med människor som hör av sig. Nej, ska jag
fatta vad mycket glädje jag kommer få då. Det är ju underbart. Det kan det inte bli bättre.
Kommer mycket jobb för
då,
dig efter
då,
det här.
Då väljer jag bara att säga då att det kanske blir lite väntetid. Men alla kommer få sin timme.
Alla miljoner som hör det här. Mm. Ni, ta det lugnt. Det kommer. Det
ja,
kommer.
Absolut. Hur... Och det är ingen tidsbegränsning heller då. Även om man lyssnar om en månad eller två.
Ja,
ja, härligt. Så jag ligger det kvar. Ja.
Härligt. Hur kan folk nå dig?
Alltså mitt favoritsätt är ju LinkedIn.
Mm.
Linda Holmgren heter jag. Och det tänker jag väl kommer synas tydligt när du delar den här podden.
Mm.
Och annars så heter ju mitt företag Beyond Imagination. Så där kan man ju också kika in om man vill veta
är det lite mer. Hemsida beyondimagination.se? Eller?
Ja, det är ju då beyond-imagination.se.
Beyond-imagination.se. .se. Yeah. Jag kommer lägga in länkar både till LinkedIn och hemsidan i avsnittsbeskrivningen, så det är bara att klicka in er därifrån och ange kod Yoshi.
Exakt, och då är alla miljoner är lika välkomna.
Härligt, ja. Alla miljoner. Och då får man alltså en timme free coaching, kostnadsfri coaching.
Ja, och självklart vill jag också bara förtydliga, det är ju såklart inte krav på någonting mer, utan det är den timmen, punkt.
Mm.
Och sen gör man vad man vill med.
Och jag kan intyga på att en timme med Linda är väldigt värdefullt. Jag har fått mig så många tankeställare under den här coachingstimmen som jag kommer jobba med veckorna framöver och förhoppningsvis utveckla min affärsidé.
Tack!
Linda, tack så jättemycket för att du ville sitta här och prata med mig.
Tack själv! Det var väldigt kul att du gick med på det här oväntade upplägget.
Ja, superhärligt. Någonting helt nytt i Yoshis podcast. Tack så jättemycket och tack till dig som har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Ha det fint!